Mix Megapol presenterar Halv tre med Lotta Bromé.
Hallå där och varmt välkommen in i Halv tre-studion. Det är en ny vecka och i dagens måndagsmix Alexandra Rappaport berättar om nya säsongen av Morden i Sandhamn. Nu kommer boken som kopplar ihop hiphop och gängkriminalitet. Vi presenterar dagens podd. Den är med mig. Ni får veta om det senaste avsnittet. Och sen så kollar jag in den här tatueraren som knackar in motivet med hjälp av trä. Vi hör också om Finlands NATO-ansökan. Imorgon så går de in i NATO. Idag fyller mobilen 50 år. Och alldeles strax så berättar Viktor Norén om sin kommande turné. Ja, ni märker. Allt innehåller detta program. Vilket innehåll? Nu kör vi. Jag heter Lotta Bromé och välkomnar nu Viktor Norén till Halv tre.
Tack Lotta, kul att vara här.
Hur är läget?
Jättebra, jättebra. Solen är äntligen här. Du vet, jag har ju sjungit Let the sunshine in på Göta Lejon i ett halvår snart och äntligen den här bönen är hörd.
Ja, jag har lyssnat på samma låt och jag har gjort precis som du, liksom som ett slags mantra.
Ja, en soldans.
Ja. Jag vågar knappt tro på det, för nu kommer det väl snö imorgon.
Då, men då jag sjunger den igen så kommer den tillbaka.
Ja, det är bra. Du, under vintern så har du varit del av Sveriges vardagsrum då som jurymedlem i Talang. Hur har det varit?
Nej, det var så kul, alltså. Så kul att få jobba som publik. Helt otroligt. Jag har ju stått på scenen när jag var 12 år. Så att få slå sig ner och njuta av det som faktiskt hände på scenen. Det var helt otroligt.
Mm. Och sen så har du varit aktuell då, eller du är aktuell i hyllade publiksuccén, apropå det där då, Let the sunshine in här på Göta Lejon. Ni kör till slutet av maj och sen fortsätter ni i september.
Ja, precis. Vi förlänger den. Vi kommer försöka sjunga in vintern till jullovet, eller förlåt, solen till jullovet också.
Mm. Och så har du varit med i Så mycket bättre, lite olika band. Du ska göra ett nytt musikprogram med din bror Gustav på tv nu i vår. Annars har ni ju de två senaste åren då turnerat ihop för utsålda hus. Och så blir det en liten lucka i schemat för sommaren. Då tänker man, då ska du vara ledig. Nej, då ska du ut på en egen turné.
Ja, men precis.
Vad är det för fel på dig?
Nej, men man kan tänka att det är något fel på mig. Men det som är grejen med musik är att den föder musik. Man får energi av det. Så att du vill, så fort du spelar musik så vill du spela mera musik. Och det är därför det där aldrig tar slut. Och jag tror att det är på något sätt rotat ur glädjen i att spela. Alltså så kallad spelglädje.
Men det här är nytt ändå, att du ska på soloturné under eget namn, eller?
Ja, men det är faktiskt helt nytt, och det är egentligen fött ur att Gustav, han jobbar ju som musiklärare, så att han var ju på väg in i väggen där ett tag. Det är ett hårt jobb, det är mycket hårdare jobb att vara musiklärare än att jobba som artist. Så att han kände i sommar, jag vill bara spela i Dalarna och ta det lugnt, och det har jag full respekt för, men jag kände ändå att jag vill ut och spela, jag vill spela musik för människorna. Och då tar jag med mig Hairbandet, stora delar av Hairbandet, och åker ut och bara sjunger låtar som jag älskar, som människor älskar. Önskelåtar ska vi spela. Vi tänkte bara så att publiken, ropa en låt, vi kör den.
Vilken av vad som helst? Eller bara sånt som du har gjort?
Vad som helst. Jag vill att det ska vara inga regler överhuvudtaget. Om någon sjunger, kom upp på scenen och sjung. Alltså varför måste man förhålla sig till de här reglerna? Så att jag tänker verkligen försöka, och det här är inte bara något pitchsnack, försöka utmana formatet. Ja. Vad händer om man låter den vara helt fri?
Då du. Det
händer
grejer.
Vi får se.
Alltså, du har sagt att det är läskigt, naket, nervkittlande och alldeles underbart. Om vi tar ytterligheterna då, vad är läskigast och vad ser du mest fram emot?
Men det är alltid läskigt att göra någonting för första gången. Jag har ju aldrig gjort en soloturné hela mitt liv. Även fast jag spelat musik sedan jag var 12 år, så har jag aldrig gjort det. Och det är klart att det är alltid läskigt att kliva upp och hoppa från trampolinen som är 3 meter högre upp i luften, så att säga. Men när väl hoppet kommer, då är det ju, tror jag och hoppas jag, väldigt skönt och befriande.
Det är precis så när man ska, du vet, ta första doppet för sommaren. Mm. Och man står där och bara tvekar och man är lite badkruka. Men sen vet man, när man är i luften innan man har liksom, det finns ju ingen återvändo.
Nej, exakt. Och även om det är jättekallt i vattnet spelar roll. Du kommer ju upp sen igen.
Ja, och då är det lite varmare andra gången.
Exakt.
Kan man också konstatera. Vad tror du? Vilka kommer det? Är det liksom Talang, folk, eller är det Så mycket bättre? Eller är det Hair musikal, eller är det alla som bara älskar dig av andra anledningar, eller hur blir det?
Ja, men förhoppningsvis en kombination av allihopa. Ja. Det är ju på något sätt min ambition. För jag tänker att jag ska på något sätt sjunga mig igenom alla de här erfarenheterna som jag besitter. Och i kombination med att skapa nya, såklart. Mm. Så att alla är välkomna. Ta med vem ni vill. Jag hoppas att ni kommer få det bra.
Ja, soloturnén släpper biljetterna till idag alltså. Och du inleder då med en spelning i Söderköping den 7 juli. Sen är det 11 stopp till innan avslutet sker på Mosebacke-terrassen i Stockholm den 28 augusti. Ha en fin sommar då, Victor.
Ja, tack. Kul att jag fick komma.
Ja, och vi får säkert anledning att återkomma framöver.
Ja, vi hoppas det.
Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol.
Inte sällan så hör vi i medierapporteringen om hur rappare och musik förekommer i samband med gängkriminalitet. Journalisten Emil Arvidsson beskriver i den nya boken Svensk gangsterrap hur musik, kriminalitet och samhälle hänger ihop. Varmt välkommen till halv tre.
Tack så jättemycket, vad kul att vara här.
Om vi börjar grundläggande, vad är egentligen gangsterrap?
Ja, det är en bra fråga. Som jag definierar i den här boken så är det ju den musikstil som inom den svenska hiphopen som har liksom totalt dominerat och tagit den på topplistorna de senaste åren. Och det är ju musik, liksom, om man ska fatta det kort, så är det musik som på olika sätt liksom beskriver den liksom moderna gängkriminalitet och livet i gängkriminalitet i Sverige idag, skulle man kunna sammanfatta det som.
Var har den fått influenser ifrån och hur länge har den funnits?
Ja, men det har ju funnits, som genre så har den här musiken funnits, kan man ju säga, ända sedan 90-talet i USA. Vi hade en ganska stor våg då som kallas för gangster rap, med artister som Dr. Dre, Snoop Dogg och så, som ja, slutet på 80-talet, 90-talet slog igenom i USA. Och sen dess så har ju den här delen av hiphopen alltid varit helt enkelt en stor del av hiphopkulturen.
När började du lyssna på den här typen av musik?
Det var ungefär då. Jag är ganska gammal, så att jag var ung då på 80-90-talet när den här musiken kom, och jag började lyssna på den då. De här liksom tendenserna fanns ju inte riktigt i den svenska hiphopen från början, men har liksom importerats mer och mer över åren, kan man säga.
Men det händer, alltså texterna handlar om vapen, det handlar om pengar, det handlar om våld.
Ja, men precis. Och något man ska komma ihåg är att det här har ju varit delvis en del av hiphopen ända sedan den föddes på 70-talet. Alltså att det är musik som ska tala för liksom lokala gatugäng, som ska tala för ja, inom citationstecken då, gatan på olika sätt. Alltså det finns ju liksom inbyggt i hiphopkulturen, oavsett om man pratar om gangsterrap eller ej. Sen så kan man ju se då i hiphopens historia hur de här temana har kommit fram mycket, mycket tydligare under vissa perioder. Och just nu i Sverige så är det ju som sagt den liksom dominerande formen av hiphop, och också den dominerande formen av popmusik, skulle jag säga.
Men man kan ju konstatera att texterna är betydligt allvarliga nu för tiden än vad de var på den tiden när det hette "Grabben trodde han var cool för han hade en pistol".
Ja, det kan man ju tycka i alla fall. Och någonting annat intressant med det tycker jag är att vi i Sverige har ju spelat den här typen av hårda, mörka hiphop i många generationer, skulle jag säga. Men vi har aldrig haft en debatt om den på det sätt som vi har nu, förrän den handlade om våra områden, om våra kvarter. Vi har kunnat tänka oss att lyssna på de här texterna och temana när de beskriver ganska mörka händelser, brott och så vidare i USA eller England. Men det är ju först nu då när man börjar berätta om de här händelserna i ett svenskt perspektiv då som vi så att säga reagerar på dem.
Grabben trodde han var cool för han hade en pistol, i Latin King som jag citerade där. Ja, efter låten då, Dogge, precis. Så ska vi prata mer om vilken roll den här musikgenren spelar i gängkonflikter och kriminalitet. Och i boken då, Emil, så har du flera parallella spår. Det är gangsterrappens historia som varvas då med politik och artisten Einars öde. Vad var det egentligen som hände Einar, och hur passade det ihop med din bok?
Ja, men precis. Det var så att jag hade börjat fundera på den här boken för några år sedan när det var mycket debatt om den här musikgenren. Och då pratade man mycket om till exempel huruvida vissa artister skulle få pris av vissa galor och om det skulle spelas på vissa radiokanaler och så vidare. Och jag tänkte då att här behövs det kanske lite mer kunskap om just den här genren, om den här musiken som kultur helt enkelt. Och började skriva på en bok som då blev väldigt mycket mörkare när de här händelserna, de tragiska händelserna kring Nils Grönberg, alltså Einar, skedde. Först, han blev först kidnappad och sen mördad utanför sin port i Hammarby Sjöstad i Stockholm. Och det här förändrade ju också hela scenen. Det gjorde scenen ännu mörkare. Det skapade ännu mera kaos på hiphopscenen och, skulle jag väl säga, i hela samhället. Och på något sätt kan man säga att den här scenen lever kvar i det mörkret som kom efter mordet på Einar även idag.
Ja, så att du skrev liksom boken samtidigt som händelserna liksom passerade?
Ja, det blev så. Det var inte min tanke, men det hände så mycket och det händer så mycket fortfarande. Jag skrev de sista sidorna liksom kvällen före tryck för någon månad sedan. Och det här pågår fortfarande. Det är en våldsvåg i Stockholm just nu som är pågående, där vissa rappare figurerar på olika sätt. Och just det här är ju någonting, den här genren är ju liksom då den musik som på olika sätt berättar, kommenterar, i vissa säger hetsa på den här våldsutvecklingen, och det har vi ju verkligen sett de senaste månaderna.
Varför använder man sig av musiken?
Jag tror att man använder sig av musiken för att det är ett sätt att nå ut. Det slår väldigt långt och mycket, och det är ju också musik idag som inte heller behöver traditionella mediekanaler som liksom radiokanaler eller tidningar för att nå ut, utan det här händer ju på sociala medier i bubblor som är styrda av algoritmer. Där menar jag att vi journalister behöver ta oss in på ett bättre sätt. Det är inte bara krimjournalister utan även vi kulturjournalister.
Men är det ett sätt också att försköna då och förhärliga gängverksamheten och gängkriminalitet?
Ja, det menar ju många, och det tycker jag det är också i vissa fall. Det man kanske missar där, det är också att den här musiken berättar också om baksidan av det här livet. Man berättar om ångesten, man berättar om psykisk ohälsa på ett ganska öppet och transparent sätt. Så att det är ju, debatten har ju handlat ganska mycket om det där, om det är en romantisering eller om det är en berättelse, liksom ett reportage. Och där kan man ju se kanske att vi journalister borde vara inne och göra våra reportage och låta rapparna vara de konstnärer som berättar om de här olika känslorna. En tes skulle kunna vara att de här berättelserna blir så stora när de kommer från rapparnas munnar, för att det är de som har så att säga ett monopol på att berätta om det här.
Hur ser det ut avslutningsvis framåt för genren då? Kommer du fortsätta bevaka scenen, och kommer det fortsätta vara influenser i gängen och en samverkan mellan gäng och musik?
Det tror jag absolut, men jag tror att det står och väger just nu faktiskt. Förut var hiphop en väg att komma in i samhället för många artister som kanske hade den här bakgrunden som många av de här stora rapparna har idag. Idag är det mer tveksamt om det här är någonting som får den att skjutas ut från samhället eller komma in. Och jag tror att där måste vi liksom alla hjälpa till och beskriva, debattera den här genren för att helt enkelt få de här samhällsdelarna att komma närmare varandra. Men det ser onekligen ganska mörkt ut just nu.
Tack så mycket, Emil Arvidsson, journalist och författare till boken Svensk gangsterrap, ett reportage.
Tack så mycket.
Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol.
Och Alexandra Rappaport har tappat bort lipsylet, så vi hoppas att hon överlever denna stund vi har framför oss. Varför, Alexandra, är ett lipsyl så viktigt?
Nej, men det kommer bli så dålig stämning här i studion.
Ja.
Jag är beroende.
Ja.
Så enkelt är det.
Andra är sådär beroende av nässpray.
Ja,
eller
det har
andra
jag också varit, men det har lyckats. Ja, det var jag väldigt länge.
Du, hur mår du?
Nej, men jag mår ganska bra, tycker jag. Det är sol. Man får jumpa då och ge på sig för att det inte är så mycket snö.
Och dessutom är det så att sneakers är modernt nu i vårmodet, så du kommer inte behöva gå i högklackat utomhus när det är dags.
Det gör jag aldrig i alla fall.
Nej.
Så gammal jag blivit att jag skiter i modet. Jag måste få gå i mina sneakers oavsett.
Idag är det premiär på C More för säsong 9 av Mordet på Sandhamn.
Morden i Sandhamn?
Ja, till och med. Morden i Sandhamn. Alltså, hur kan man ha så många mord som händer där ute? Jag har bara varit där en gång och det är inte så stort. Jag tycker jag gick runt där.
Ja, men nu har vi väl breddat lite till mord i skärgården.
Ja.
Har det väl varit. Men det är en bra fråga.
Hur känns det liksom att ha den här typen av serie där det kommer liksom en säsong efter en säsong efter en säsong? Blir man trygg i det? Eller känns det som en stor utmaning i att man måste utmana sig hela tiden?
I och med att det är så skönt med Morden i Sandhamn, att det produceras av Filmlands, för jag har ju ett eget produktionsbolag, det innebär att jag kan sätta mig till dukat bord. Jag behöver inte ta något ansvar mer än då som skådespelare. Då får man väl göra sitt vanliga jobb. Man försöker hitta liksom, hur kan jag göra det här? Vad kan jag hitta för nytt? Hur, ja, utveckla.
Åklagaren Nora Lind.
Linde.
Ja, det är många bokstäver som fattas och faller bort där. Det går så där tycker jag. Det är jag som borde ha lepsy. Det verkar som jag saknar något. Är det fortfarande så att huset är i fel läge?
Nej, vi har ju inte kvar det gamla huset.
Nej,
det
har ju, jag tycker det var så roligt när ni berättade om det för några år sedan.
Eller ja, liksom... att vi trodde att det var en miniserie på 3 avsnitt vi gjorde för 13 år sedan eller vad det är. Mm. Och de valde ett hus som låg så att vi hade morgonsol, det vill säga vi började arbetsdagen 2-3 på natten.
Ja.
Men det nya huset har ett bättre läge.
Ja, men vad skönt. Sist du talade till vid, då var du jätteorolig hur det skulle bli med Gåsmamman och sista säsongen där och slutet. Då. Hur har det blev det sen?
Åh, jag minns inte vad jag var. Vad var jag orolig för? Liksom?
Du var orolig för själva slutet och hur människor
det
skulle
ta sig emot.
Ja.
Nej, men jag tror det gick bra. Det känns som att allt där gick bra.
Ja.
Och blev väldigt... och vad jag har förstått så har det också gått väldigt, väldigt bra för Gåsmamman på Simor. Så att jag får väl säga att jag är nöjd. Roligt att man går och oroar sig för saker och sen när det gått bra så är det som att det aldrig har hänt.
Samtidigt så är det ju många som undrar, kan det inte ändå komma en säsong till? Tystnad råder.
Tystnad råder. Nej, men vad ska jag svara på det? Jag vet inte. Det finns ju människor som inte har sett slutet också, så jag kan ju inte ens spoila hur det slutar. Men jag tänker så här, jag frågar lyssnarna, går det ens att fortsätta med det här slutet? Går det? Det kanske går. Jag vet inte.
Ja, det är ju massor. Du vet ju hur det var i Dallas och alla sånt där. Det var ju folk som
men
dog.
Men fan,
det
kan väl inte jämföra Dallas med Gåsmamman. Okej, okay, Dallas är ju... Ja.
Det finns ju andra serier som är plötsligt där återstår. En galen programledare
ja,
som tappar bokstäver. Hur ska det gå? Man undrar, gå? Kan du ta över en stund? Eller så lyssnar vi på musik så börjar
det
vi om.
Vi.
Ja, det gör vi. Toppen. Hörru du, morden i Sandhamn, så heter den nya serien som man alltså kan titta på från och med ikväll. Och sen kommer den på TV4 så småningom då och också TV4 Play. Om man jämför att spela åklagare med att som i Gåsmamman då var en helt annan typ av person på andra sidan lagen. Vilket är roligast och vilket är svårast?
Alltså när jag gör Nora Linde i Sandhamn så tror jag inte att jag tänker att hon är åklagare. I och med att vi har följt serien och följt Nora som privatperson så är det ju mera hennes lynne, vem hon är och hur hon förhåller sig till saker som jag går in i. Och hon är ju rolig för att hon är ganska hopplös. Och det är ju Sonja i Gåsmamman också. Hon är också väldigt hopplös. Det är kul med hopplösa karaktärer som liksom inte riktigt lär sig av sina misstag.
Hur funkar du i verkliga livet då? Lär du dig av dina misstag?
Ja, men jag tror det. Jag är så här, det gynnar ju inte en filmkaraktär att vara reflekterande. För då lär man sig av sina misstag. Och då blir man kanske en mer sansad och lite tråkigare person.
Ja. Vad har du för drömroll då? För nu har du gjort ganska mycket kan man säga.
Men jag har ingen drömroll utan jag har en dröm om mitt arbete. Och det är att jag får fortsätta att göra nya människor. Gärna väldigt olika de jag gjort innan för det är ju så kul.
Mm. Hur gör du när du börjar förbereda dig för en roll, för en karaktär?
Nu har jag ju gjort ganska mycket... Samma, vilket gör att jag vet ungefär hur jag ska gå in i dem. Men de nya roller jag har gjort, jag fantiserar. Alltså jag försöker tänka, jag försöker hitta referenser i verkliga livet eller i mina egna upplevelser. Och ibland är det ju sakfrågor man behöver sätta sig in i. Hur är det att vara jurist som är Heder eller, ja.
Eller politiker.
Eller
kronprinsessan.
Precis, då fick jag praoa hos Mona Sahlin.
Gjorde du?
Ja.
Hur var den praotiden?
Det var en ganska kort praotid, men den var otroligt lärorik. Jag faktiskt var på samma tillställning som Mona igår. Jag sa det, jag kommer aldrig glömma det. Liksom. Framförallt insikten om hur hårt arbete det är att vara politiker. Vardagsarbete, att sitta och lyssna på människor. Delegationer som kommer någonstans ifrån och pratar i 2 timmar om någon skog eller någon mark. Någonting som man själv kanske inte... Och hon lyssnade och lyssnade och svarade otroligt initierat och varmt. Och jag tänkte bara, gud, jag hade somnat.
Ja.
Hårt
så,
jobb.
Så politik för dig i framtiden, nej.
Ja, men det är ju också, alltså det är att det är ju en vardag. Man tänker att de åker i sina rådbilar och de står där i rampljuset och tar viktiga beslut. Men det är ju otroligt hårt arbete som inte syns också utåt.
Mm. I vanliga fall så brukar jag kunna fråga så här, vad har du på gång? Och så brukar den jag talar med säga, ah, det är inte riktigt klart än, så jag kan inte säga någonting. Men i ditt fall så vet jag ju att två grejer är på gång. Veronica till exempel, en psykologisk thriller med övernaturliga inslag. Det låter spännande.
Mm. Om det nu är övernaturliga inslag eller om hon håller på att bli galen.
Ja, och det är du som är Veronica.
Precis. Ja. Det är en ny serie som jag inte vet riktigt när den har premiär, men
den är färdiginspelad och klar.
Den är färdiginspelad, vi spelade in den hela hösten och nu klipper vi och håller på. Den kommer gå på Viaplay.
Mm. Hur känns den då? Är den annorlunda för att vara svensk eller?
Den är annorlunda mot allt jag gjort tidigare. Det är fortfarande inom crime-genren, det vill säga det är en spänningsserie, men den har en helt annan ton, ett helt annat foto, den har ett annat lynne än det jag har gjort innan. Mm. Jag tycker att den är helt häftig.
Ja, vad kul. Och sen den andra då, den heter Det är något som inte stämmer och bygger på en bok av Martin Haag.
Mm, det är ju en lång film som också kommer gå på Viaplay. Den kommer att ha ett kort biofönster. Den kommer till hösten. Den håller vi också på med efterbearbetning, klippning och ljudläggning, allt sånt.
Ja. Och då kommer sista frågan då. Vad har du på gång nu?
Ja, då kommer ju det där svaret.
Kommer det nu igen? Väljer du mellan några olika saker eller är det just en grej
jag har mitt produktionsbolag, Bigster, så vi nu håller på med efterbearbetning. Så att den här våren så filmar jag ingenting och står inte på scenen. Men i augusti börjar jag filma igen.
Okej. Okay. Och det är då det där svaret kommer nu då?
Ja, för att jag är skedd med munkavle.
Du kan inte säga någonting än?
Nej.
Men det blir nog bra, antar jag.
Ja, ni får veta.
Alexandra Rappaport sitter med mig i studion och har just lagt ut något på sin mobiltelefon. Och den första mobiltelefonen användes ju just idag för 50 år sedan. Jag tänkte jag ska ställa samma fråga till dig som jag har gjort till våra lyssnare.
Mm.
Vad använder du mobilen till? Du ska få några alternativ. Ta bilder, ringa, smsa, sociala medier eller annat.
Men vad då ska jag välja?
Nej, du använder till allting, men jag tänker vad du använder den främst till.
Främst till mitt jobb. Jag tittar på alla klippversioner, alla ljudversioner av alla mina serier, alla mejl, alla konversationer, allt. Google Meet-samtal. Jag äger då ingen dator.
Mm-hmm. Sociala medier är 61% som använder sin mobil till, medan de ringer och smsar 18%. Ja. Hur många mobilnummer kan du utan till?
Jag kan mitt och så kan jag min mans.
Då tillhör du de 52% som kan mellan 0 till 3 stycken. Det finns 4% av våra lyssnare som kan fler än 10 nummer. Det är imponerande.
Förstår jag. Då måste man ha ett bra sifferminne.
Ja. Vad har du för skärmtid?
Alltså timmar, jag vet inte, men i och med att jag, som jag då sa, använder den till allt, så har jag näsan i mobilen hela tiden.
Mm. Och vi kan säga så här då, 5-12 timmar i veckan är det 41% som har. Och som du sa då, det är väl 24 plus va?
Ja, ja,
22%.
Ja, det skulle jag säga.
Ja. Det var ändå.
Men jag har ju ingen annan skärmtid.
Nej, eftersom du inte har någon dator.
Precis.
Så din telefon är typ datorn. Minns du ditt första mobilsamtal och vem var det?
Nej. Jag minns att jag gick ner för Kungsgatan och pratade i min jättestora mobil eftersom jag är ganska gammal och kände mig otroligt viktig.
Uh-huh.
Men jag kommer inte ihåg vem jag pratade med. Jag kommer ihåg att jag pratade och kände att här går jag och pratar i min mobil. För det var inte alla som hade då.
Nej, det var det inte.
Mm.
Mm. Du, stort tack för att du kom förbi.
Tack.
Alexandra Rappaport. Jag hoppas att du hittar Lypsylet då.
Nej, men jag får väl köpa ett nytt.
Det kan man också göra.
Ja.
Ja. Hej.
2:30 med Lotta Bromé på Mix Megapol.
Jag sitter och kollar på era svar här, ni som har svarat på Mix Megapols Instagram stories. Det handlar ju om mobiltelefoner idag då. 2:30s lyssnare har berättat vilka som var deras första mobiltelefon. Ja, det var en Motorola med antenn man drog upp, skriver Sandra. Nokia Flip-telefon, skriver Mandus. Och här har vi Ericsson med en antenn och man drog upp Och som är en lucka då meddelar också Alexandra. Och sen så är det massa Nokia och lite annat sånt där. Och Bosch och Hej och Hopp. Och ja, någon som hade önskat sig en Nokia 3210 men fick en 3310. Och så är det någon som också fick en Ericsson Bang Olufsen. Jag visste inte ens att Bang Olufsen var med och gjorde mobiler, men det gör de tydligen då. Sen annars så kan man då konstatera det där med skärmtid. De flesta har bara 5-12 timmar i veckan, som vi nämnde tidigare. Det är inte så att folk kan mobilnummer utan till, utan 52% kan bara mellan 0-3 stycken. Vem var den sista du smsade till då? Ja, H.A. Nsson skriver mamma. Stall 5 skriver en kund. Mamma skriver också Grismia 598 och Julia Fransson likaså. Och Lasse Jonsson official skriver sonen, och Malin Hedbom, hon meddelar att det är en arbetskollega som är hemma sjuk som hon har skrivit krya på dig till, såklart då. Hörrni, det är ändå intressant, jag måste ju säga det. Sociala medier, 61% använder människor sin telefon till på det. Och just det här med att ringa då, som en telefon kanske är till för, 18%. Jojo.
Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol.
Idag så blev det klart att Finland nu kommer att gå in i EU. Imorgon kommer de, inte i EU men i NATO. Det blir klart imorgon då, de blir officiellt medlemmar under morgondagen. Och med oss nu Gunilla Herolf som är fil.doktor i statsvetenskap vid Stockholms universitet och associerad forskare vid Utrikespolitiska institutet. Välkommen till Halv tre.
Tack så mycket.
Ja, nu står det alltså klart att Finland blir medlemmar i NATO. Var det väntat?
Ja, det var mycket väntat. Det har kommit sådana signaler från Turkiet och dessförinnan från Ungern också.
Så då blev det inte så att vi tog armkrok med Finland och gick in samtidigt?
Nej, och jag tycker inte vi kan klandra Finland för det. Det var ju inte det de ville heller. Men det hände ju saker som ingen av oss kunde förutsäga när vi gemensamt bestämde oss för att vi skulle ansöka om NATO-medlemskap samma dag. Vi hade ju trott att det skulle bli en lättare procedur med tanke på alla positiva röster vi hade hört innan, men så blev det inte.
Så vad betyder det här för Sverige just nu?
Det beror på hur lång tid det tar innan vi kommer in. Jag skulle säga att om det tar en eller ett par månader, då spelar det ingen större roll. Kanske ryssarna vill reta oss lite grann och visa att vi inte är lika trygga som Finland nu är med cyberattacker eller något liknande. De gjorde ju någonting sånt här om veckan med de här larmen som äldre människor har på handledarna. Det anses ju komma från Ryssland. Men mycket mer än så kommer de inte att göra. Kanske att de med någon båt åker innanför territorialgränsen. Men det där är sånt som de har gjort förut. Problemet är om det tar mer än ett halvår, ett år sådär. Då är det problem för oss naturligtvis. Vi vet inte vad som kommer att hända. Och i slutändan så vill vi ju gärna vara inne i NATOs trygga famn så att säga med artikel 5. Men för NATO är det väldigt besvärligt också, för de försöker ju göra upp planer nu för hur hela det nordiska området ska försvaras. Och då är det svårt utan det svenska territoriet. Finland är ju mindre säkert utan Sverige, och även de baltiska länderna, för all hjälp måste ju komma via oss, via svenskt territorium.
Ja, du befinner dig just nu i Riga, Lettland. Och vad gör du där?
Jag deltar i en konferens där vi kommer att diskutera hur ska vi kunna skapa ett säkert Europa på sikt. Och det är ju en fråga som väldigt många sliter med nu. Vi hoppas ju att Ukraina med vår hjälp ska kunna besegra Ryssland. Men hur hanterar vi sen den nya situationen? Det är en riktigt, riktigt svår fråga. Och en annan fråga som också kommer upp på den här konferensen, det är att alla avtal om vapenbegränsning håller på att gå ut. De flesta har redan gått ut, men vi har fortfarande ett strategiskt avtal, New Start, som är i kraft några år till. Sen är det slut med alla avtal, och det anser de flesta vara en stor fara faktiskt.
Jag vet att jag för några år sedan faktiskt, innan det här kriget i Ukraina och allting hade sin början, så var jag på Lettlands ambassad i Stockholm och fick ambassadören då till bordet. Och hon uttryckte redan då en oro för att Ryssland eventuellt skulle kunna försöka vidga sitt rike.
Det är väldigt intressant, för att det är just de baltiska länderna som har varnat för det. Och jag vet att de fick en ursäkt från, jag tror det var EU, för en kort tid sedan, där man sa att ni såg detta komma, men det gjorde inte vi. Så att, så var det faktiskt.
Så Sveriges chanser då, är det troligt att vi blir medlemmar i år?
Ja, alltså jag hoppas det, att vi blir det. Jag tror att det finns en stor risk att vi inte blir medlemmar till Vilniusmötet i juli som vi hade hoppats. Men någon gång framåt hösten hoppas jag. Jag tror att nu när Finland har kommit in så kommer länder som USA, de stora länderna i Europa, att pressa turkarna väldigt hårt. För det är ju turkarna som är problemet, knappast ungrarna.
Tack så mycket, Gunilla Herolf, fil.dr. i statsvetenskap vid Stockholms universitet och associerad forskare då vid Utrikespolitiska institutet. Hoppas det blir givande samtal i Riga.
Tack ska du ha, det hoppas jag också.
Hörrni, på onsdag så släpper jag ett nytt avsnitt av min podd Vem snackar med Lotta? Och då är det dags att dela med mig av ett samtal som jag hade med proffsdansaren Tobias Karlsson. Han delar med sig av hur det är att leva med HIV, hur tufft det var att komma ut och tiden i skolan där han var mobbad. Det är ett nära samtal där jag får träffa en ny sida av en person som jag trodde att jag hade ganska så bra koll på. Så på onsdag alltså, nya avsnittet med Tobias Karlsson. Men det finns ju faktiskt redan 3 avsnitt som är ute och som går att lyssna på nu på podplay.se eller i podplay-appen. Dels Nina Gunke då som berättar om sitt liv med Alzheimers sjukdom, Robert Gustafsson som delar med sig av uppväxten där döden var ständigt närvarande och hur han har använt humorn som vapen. Och sen avsnittet med Jill Jonsson.
Jag sörjer kanske inte äktenskapet idag på det sättet som jag gjorde då, utan det är mer sorgen över att jag gjorde så mot mig själv. Man måste ju ändå någonstans välja sig själv för att fungera för sin omgivning.
Det handlar mycket om att komma hem på flera sätt. Dels att bottna i sig själv och välja självsamhet istället för ensamhet. Eller att flytta hem till staden där man växte upp. Eller hitta hem i musiken, country. Varmt välkommen till podden Vem snackar med Lotta? Hon har vunnit Melodifestivalen, sjungit med storband och har en veranda dit hon bjuder in olika gäster för musikaliska möten. Vem snackar jag med? Jill Jonsson.
Ett avsnitt ute nu av podden Vem snackar med Lotta finns på podplay.se eller i podplay-appen.
34-årige Joanne Senguala Paluero har under större delen av sitt liv utövat en traditionell tatueringsteknik som i folkmun kallas för hand tapping. Den härstammar från Stilla havsöarna och tekniken lärs ut mellan generationer. Men utförandet kan faktiskt sätta skräck i den mest hårdhudade. Välkommen till Halv 3, Joanne.
Ja, tack så mycket. Tack för att du får vara med.
Ja, du, man slår tydligen in tatueringen i huden med hjälp av ett slags träredskap. Berätta, vad är det för redskap?
Ja, utan det är 2 pinnar då, eller det är flera verktyg då, i olika storlekar. Men du har ett verktyg som kallas AU, och det är då den pinnen med nålen. Och sen så har du en längre pinne som kallas sau-sau som du slår på den andra 3 pinnen så nålen går in i huden.
Mm-hmm. Jag tyckte det såg ut som att det satt en liten sten längst fram på pinnen, men är det själva nålen där som är fäst?
Det är nålen. Ja. Det är nålen.
Okej.
Mm, det stämmer.
Hur brukar dina kunder reagera när du börjar slå?
De reagerar egentligen inte så himla mycket på den fysiska smärtan, utan snarare den spirituella resan, och ja, det är en magisk stund kan man säga.
Jaha. Alltså, gör det mer ont att bli tatuerad med handtapping än med vanlig maskin?
Alltså, klienterna brukar säga att det kan göra lite ondare, men det är mer hanterbart än maskin då smärtan inte är så konstant som när man drar en lång linje med maskin. Så att det är mer hanterbart har de sagt.
Jag tittar lite på mönstren där. Är det den tekniken som man använder till exempel om man är maorier?
Nej, utan den är liknande. Alltså, när det kommer i Stilla havet och Polynesia speciellt så maori tattoos är ju något som kallas tamoko och härstammar ifrån Aotearoa, Nya Zeeland. Mm. Så de har ju sina speciella mönster så som man har andra mönster i Samoa som kallas tatao. Du har Patutiki i Tahiti och så sa du Tatok i Filippinerna. Mm. Så du ser likheterna, men de är inte lika.
Mm. Du tatuerade ju då besökare på mässan Värmland Ink som ägde rum i Karlstad i helgen då. Var det många som var nyfikna på att få veta vad du höll på med?
Oh ja, det var första gången de fick se något sådant.
Ja.
Så det var väldigt spännande och många frågor som ställdes liksom. Så det var superkul att få dela med mig utav kulturen till alla åskådare
ja.
På plats.
Hur många är ni i Sverige som håller på med det där?
I Skandinavien så är det bara jag som har ursprunget till öarna som gör det, som jag vet.
Mm. De verkar ganska stora ändå, de här tatueringarna. Hur länge har den längsta tagit att göra?
Oj, jag har gjort ganska många stora projekt, men den som jag har jobbat mest konstant med var ju med en kund från Tyskland som hade kommit hit och han ville ha hela armen. Så vi tatuerade honom 24 timmar på 2 dagar.
Oj, oj, oj. Och du satt där och liksom... Ja.
Ja, jag tatuerade honom.
Slog på den där träpinnen tills det blev klart då.
Men
är det ungefär som med en vanlig tatuering då? Att sen bildas det en sårskorpa och sen när den ramlar av, då är man tatuerad?
Ja, fast faktiskt när det kommer till läkningsprocessen med den traditionella tatueringen så blir det inte så mycket sårskorpa. Jag vet inte den teoretiska biten utav det, men det blir inte lika traumatiskt för huden så som med en tatueringsmaskin faktiskt. Så att det har inte blivit så mycket sårskorpor.
Mm. Det är spännande att få lära sig någonting nytt, Janne.
Ja, tack så mycket att jag fick dela med mig av det här.
Tack för att du var med.
Superkul.
Hej!
Ja, tack så himla mycket.
Hej då! Hörrni, vet ni hur många mobiltelefoner det finns då i världen? I detta nu finns det 17 miljarder mobiltelefoner. Och man räknar med att 2025 då kommer det att finnas 22 miljarder mobiltelefoner. Jo. 14:30 slut för idag. Fortsätt lyssna på Mix Megapol. Albin och Lotta säger tack för idag. Det gör också de tre Gina, Jeanette, Janne och Jeff med efternamnet Neumann, vår producent. Vi hörs igen imorgon tills dess. Ha det så bra.